Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om den ljusskygga länkhandeln på både nya och gamla webbsidor. Ja, på internet så kan man ju köpa precis vad som helst, inklusive en mängd länkar vid behov.
Mm. Men varför finns det behovet? Varför skulle någon vilja betala för länkar? Och varför skulle någon vilja betala för länkar på webbplatser som har lagts ner för länge, länge sedan? Ja, det kommer ni få svar på i veckans avsnitt av Bli säker-podden. Podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 11 december, släpps den 12 december. Innan vi går in på veckans huvudämne har vi som vanligt några uppföljningar och annat. Först och främst om nedläggningen av 2G-3G-nätet. Det visar ju sig att vi har missat det faktum att Telia har ett eget 3G-nät.
Mm, eller hade i alla fall ett eget 3G-nät. I förra veckans avsnitt så gick vi ju igenom allting som berör nedstängningen eller nedsläckningen av 2G- och 3G-näten. Och då rabblade jag bland annat upp en lista över de olika 2G- och 3G-nät som vi har haft i Sverige. Men vår lyssnare Anton tipsade mig om att jag hade missat ett nät. Ett nät som jag faktiskt inte känner till och ett nät som dessutom var väldigt kontroversiellt. För vi berättade att 3G, Telia blev utan 3G-licens och därför byggde sitt 3G-nät tillsammans med Tele2. Men det var inte det enda de gjorde och jag grävde fram en gammal Telekom Idag-artikel från tidningen som numera heter Tech-tidningen där Telekom Idag rapporterade om det här kontroversiella nätet som Telia byggde. De skrev så här.
Det var under 2013 när Telia meddelade att de tänker bygga ut sina nät så att 3G och 4G får samma täckning som GSM som striden blossade upp. Operatören har allt sedan 3G-starten samarbetat med Tele2 i ett gemensamt nätbolag. Men för att öka 3G-täckningen tänkte Telia nu använda vissa av sina egna frekvenser i 900-nätet som hittills används för GSM.
Och det kan jag förstå att blev lite spänd stämning där i mötesrummen. Tele2 hade kommit in och räddat Telia som stod utan 3G-licens och så började de bygga sitt eget 3G-nät därutöver.
Ja, ja. De hade ju frekvensen.
Ja. Mm. Men i alla fall, det har vi kompletterat med. Och sen så fanns det ett nät till som jag missade att nämna och det var att Tre också hade ett gemensamt 3G-nät utöver sitt eget tillsammans med det som idag är Telenor, det som då var Vodafone och det som dessförinnan var Europolitan. Så där har vi lite kompletteringar gällande de 2G och 3G-nät som vi har haft i Sverige.
Det är mycket med de här frekvenserna. Jag i mitt förra jobb behövde stärka täckningen långt ner i ett parkeringsgarage. Och då tänkte jag, ja men sätt upp en extra, om det var 3G eller 4G, det minns jag inte. Men sätt bara upp en extra förstärkare så blir det väl det bra. Nej, riktigt så enkelt var det inte. Utan först och främst så skulle vi välja vilket av operatörerna det gällde då. Mm. För då lär man sig att det inte är samma frekvenser. Och nummer två, där sen finns banden också som vi ska välja mellan. Så det var verkligen att trä en tråd genom ett nålsöga där för att få ner den rätta frekvensen och rätta bandet ner till bilarna som stod där.
Ja, och sen ska du då också tillägga så att om någon vill sätta upp en 3G eller 4G-repeater, 4G-repeater är vad det enda som är aktuellt nu, så krävs det ju tillstånd för det. Det är inte som att sätta upp en wifi-repeater, utan den som vill sätta upp en 3G-repeater måste ansöka om tillstånd från operatören för att få göra det.
Så är det. Vi fick också kritik faktiskt, får man ju säga, i detta fallet, om att vi kanske bagatelliserade nedstängningen av 10 000 mobiler.
Mm. Och det var för att det är ju då cirka 10 000 mobiltelefoner som kommer att stängas av, eller vissa av dem redan har blivit avstängda, blockerade ska jag snarare säga, för att de inte kan ringa 112 efter den här nedsläckningen. Vi tyckte att, ja, eller sa att 10 000 mobiler, det är bara någon promille. Men det är ändå 10 000 mobiler det handlar om. Så ja, vi bagatelliserade det kanske lite för mycket.
Ja.
10 000 mobiler är 10 000 mobiler, det kan vi konstatera i alla fall. att sen så får jag säga att jag tycker ändå att det är bättre att systemet fungerar så som det är idag, där vi kan köpa i princip vilken mobiltelefon vi vill och använda den. Att jämföra med så som det var en bit in på 80-talet, att vi enbart fick köpa fasta telefoner som var godkända av Televerket. Eller som det var på tiden då 2G slog igenom och en bit in på 3G-talet också. Där operatörerna försökte trycka stenhårt på sina egenbrandade mobiltelefoner som var fulla med bloatware. Massa appar som du inte ville ha och som var co-brandade som operatören hade klistrat sin logga in till Sony Ericsson-loggan.
Ja, Vodafones knallröda varianter där. Och
just
så.
Det.
Nej, ja. Usch, aldrig igen.
Ja, så jag får säga att det är bättre nu när vi har den här friheten. Även om den friheten då innebär att eftersom operatörerna inte har full kontroll över vilka telefoner vi använder så kan de inte heller garantera vilka telefoner som faktiskt fungerar i deras nät. Så, under förutsättning att det funkar inom handeln som det ska göra, det vill säga att om någon köper en mobiltelefon idag så har de 3 års reklamationsrätt, då tycker jag att det systemet som vi har är bättre. Skulle det vara så att någon av er som köpt en mobiltelefon hos en svensk återförsäljare under de senaste 3 åren inte kan ringa med den längre för att den inte stödjer 4G-samtal, då får ni jättegärna höra av er till support@nickasystems.com och tipsa om vilken mobil det är och var ni har köpt den. För att om det skulle vara så att ni inte får reklamera den, då finns det faktiskt någonting som vi skulle kunna gräva lite i där. Inte minst för att det blir ett väldigt intressant case. Vi har ju 3 års reklamationsrätt på produkten, men är produkten verkligen trasig? Den funkar ju fortfarande med Telias nät. Så det kan vara en riktigt intressant uppföljning att göra. Så har ni en mobiltelefon som ni köpt inom de senaste 3 åren som inte längre funkar eftersom den inte stödjer 4G-samtal, tipsa oss jättegärna.
Mm. Du, vi satt på ditt kontor och försökte reda ut när din, var en pixeltelefon?
Ja.
Egentligen kunde ringa över wifi och resultatet var ju lite intressant.
Mm. För vi fick också en uppföljningsfråga gällande det här med wifi-samtal. En telefon kan ju inte bara ringa över 4G-samtal utan också ringa wifi-samtal. Vissa telefoner i alla fall. Och vissa telefoner fick stöd för wifi-samtal utan att få stöd för 4G-samtal. När det kommer till iPhones, då är det iPhone 5S, iPhone 5C och iPhone 6. Alla de 3 har stöd för wifi-samtal men inte stöd för 4G-samtal. Så jag funderade, vad gäller nu med dem egentligen? Kan de fortsätta ringa så länge som man är hemma eller hos någon som man kan snylta på wifi-nätet hos? Jag har inte hittat någon sådan telefon i mina gömmor, men jag tog däremot min Pixel 6a, en mobiltelefon som har stöd för både 4G-samtal och wifi-samtal. Och så provade jag att undersöka, vad händer om jag stänger av 4G-samtal? Ja, då gick det varken att ringa eller bli uppringd. Men gick jag in i flygplansläge, då kunde jag ringa wifi-samtal och bli uppringd över wifi-samtal. Så det här är också någonting som vi kommer att få följa upp. Och om ni har, om någon av er har en mobiltelefon som har stöd för wifi-samtal men inte 4G-samtal och kan berätta hur det påverkade er, så får ni jättegärna skriva det i kommentarsfältet under den här videon.
Och har ni många telefoner så kan ni skicka in en Excel-fil full med information. Eller så kan man göra det via Proton Sheets.
Just det, för att nu har Proton lanserat sin egen Excel-utmanare som är totalstreckskrypterad. Proton är ju kända för Proton Mail och Proton Drive, totalstreckskrypterade tjänster. Och förra veckan, då lanserade de också sin utmanare till Excel som de då kallar Proton Sheets. De har sedan i fjol en utmanare till Word som heter Proton Docs. Och nu har de då också Excel-alternativet. Det enda de saknar för den här klassiska trion med Office-appar, det är en utmanare till PowerPoint. Men de har åtminstone Word-utmanaren och Excel-utmanaren. Och det som skiljer då mot traditionella Word och Excel, eller för den saken skulle Googles motsvarigheter, det är att de stödjer totalstreckskrypterat realtidssamarbete så att det går att redigera dokumentet samtidigt och det är ingen fördröjning utan alla användare ser vad olika användare gör. Men det är bara användarna som kan se det. Proton kan inte själva se vad användarna gör. Tjänsteleverantören kan inte se det. Jag har testat den här lösningen och får säga att den är lovande för framtiden. Den är funktionsmässigt avskalad, precis som Proton Docs. Det finns inte super, alla funktioner som avancerade Excel-användare är vana vid finns inte i appen. Men grundfunktioner såsom formler, att skapa simpla diagram finns i appen, som alltså är en webbapp. Den funkar bara i webbläsaren.
Du får det framstå som det är något negativt. Jag får ju posttraumatisk stress varje gång jag öppnar Excel.
Ja.
Med så mycket funktioner och bara hitta så enkla grejer.
Okej, det kan vara en fördel att appen är funktionsmässigt avskalad. Och det var kanske det som gjorde att, Googles lösningar blev populära en gång i tiden. Att de var lite mer funktionsmässigt avskalade. Men med det sagt, jag kommer inte börja använda Proton Sheets. Och det är för att Proton Sheets dras med två stycken problem. Samma problem som Proton Docs också dras med och som gör att jag inte använder deras Protons Word-konkurrent. Och det första det är att det finns inget offline-läge. Om du tappar uppkopplingen mot internet, då kan du inte redigera dokumentet. Det är fryst, eller kalkylbladet för den sakens skull. Och den andra saken som är ännu värre, det är att du inte kan synka kopior av kalkylarken eller dokumenten till din dator. Du får platshållarfiler om du väljer att synka Proton Drive där du sparar de här filerna med din dator. Men platshållarfilerna innehåller inte datan. Och det gör att du kan inte på något automatiserat sätt ha egna säkerhetskopior av alla dina filer. Du måste hålla på att exportera dem manuellt varenda gång du vill spara en kopia lokalt. Och det håller ju inte, för du måste ha lokala kopior av alla viktiga dokument. Så att om Proton skulle gå ner eller du bara behöver ha det för din egen säkerhetskopiering skull, eller du vill kunna öppna dokumenten lokalt på din dator när du sitter på ett flygplan som inte har uppkoppling mot internet, då krävs det att du kan synka och ha offline-kopior på din dator. Och det finns det inte stöd för idag, vilket gör att jag inte kommer använda den här lösningen. Men förhoppningsvis är det ju någonting som kommer på sikt, att de lägger till det i framtiden. Men än så länge så är det här en lovande lösning för, ska vi kalla det, tillfälligt realtidssamarbete kring dokument och kalkylblad. Men inte någonting som kan användas för att spara information permanent på ett säkert och säkerhetskopieringsbart vis. Och det är gratis. Så om ni någon gång behöver samarbeta kring ett riktigt, riktigt känsligt kalkylblad, då vet ni att det finns en tjänst som är byggd för det.
Just totalstreckskryptering är ju någonting som inte har stått så högt i kurs hos vår nuvarande regering. Man har ju rakt ut sagt vill att beivra detta, det vill säga bekämpa det med en ny lagstiftning. Men det skjuts nu på framtiden.
Ja, och det som Peter pratar om specifikt, det är alltså det utkast till lagrådsremiss som vi pratade om i avsnitt 285 av Bli säker-podden, där Sverige krävde eller ville kräva att de som är tillhandahållare av det som kallas nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, till exempel Signal och WhatsApp, skulle anpassa sig på ett vis som gjorde att de kunde lämna ut information om det som kommunicerades kring på deras plattformar. Vilket alltså innebar att, precis som med ursprungstanken kring chattkontroll 2.0, att det skulle finnas en bakdörr för att den informationen skulle lämnas ut. Och det här var någonting som Försvarsmakten definitivt inte tyckte lät som en speciellt klok idé. Och vi kan ju lyssna på vad Försvarsmakten sa i sitt utlåtande till det här utkastet till lagrådsremiss. Försvarsmakten skrev så här.
Utifrån sin sakkunskap genom uppdraget att leda och samordna signalskyddstjänsten ser Försvarsmakten anledning att kommentera vad som anförts i utkastet om hur anpassningsskyldigheten kan genomföras vid totalstreckskrypterad kommunikation. Försvarsmakten bedömer att kravet på anpassningsskyldighet av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster inte kommer att kunna uppfyllas utan att införa sårbarheter och bakdörrar som kan komma att nyttjas av tredje part.
Mm. Och säkerhetsföretaget Trusec skrev också en väldigt bra kommentar där de egentligen bara konstaterade att det här förslaget hade tagits fram utan sakkunnig expertis inom cyber och cybersäkerhet. Vill ni läsa mer om kritiken mot det här förslaget så lyssna på avsnitt 285. Men nu har DN, det var i onsdags som de meddelade att förslaget alltså nu skjuts på framtiden. DN skrev så här i sin artikel.
I november förra året var regeringen klar med sitt utkast till ny lagstiftning. Planen då var att nya regler skulle träda i kraft den 1 mars 2026. Så kommer det inte att bli, säger Gunnar Strömmer nu. Han förklarar att det är mer komplext än vad regeringen trodde att utforma lagen. Dessutom vill man synkronisera sig med de olika arbeten som pågår på EU-nivå. Det är oklart om regeringen ens hinner presentera ett färdigt förslag innan valet i september. Och slut på citat och för ordningens skull, Gunnar Strömmer är
vår justitieminister.
Just precis.
Ja. Så det här, det var ju glädjande att regeringen lyssnar på Försvarsmakten. Om ni undrar vad Gunnar Strömmer syftar på när han säger att vi ska synkronisera det med samarbeten som pågår på EU-nivå, så handlar det om det som kallas Protect EU. Under de senaste åren så har det ju funnits tre stycken förslag för att försöka få in bakdörrar i totalstreckskrypterade meddelandetjänster. Dels det som vi pratar om nu, alltså anpassningsskyldigheten för nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, som är ett svenskt förslag och som nu då inte ser ut att bli verklighet. Sen var det Chatkontroll 2.0 som vi pratade om här om veckan, att de äntligen har strukit kravet på att införa bakdörrar. Bakdörrar som annars motiverades med att skydda barn mot sexuella övergrepp och stoppa spridning av sexuella övergrepp mot barn. Och sen så är det då det här Protect EU som är samma sak som ska åstadkommas, någon typ av bakdörr, men nu är det istället EUs eller den europeiska strategin för inre säkerhet som det handlar om. Och där i finns bland annat det som kallas på svenska en färdplan för laglig och ändamålsenlig tillgång till uppgifter för brottsbekämpning. Om ni vill veta mer om Protect EU så kommer vi att göra ett avsnitt där vi går igenom vad det egentligen innebär, vad problemen med det är, och det är väl om något ett gott skäl att prenumerera på den här podden. Framförallt om ni tittar via YouTube, för om ni gör det så är vi nästan uppe i 5000 prenumeranter på YouTube. Det hade varit väldigt kul ifall vi innan året var slut nådde 5000 prenumeranter. Bara för sakens skull. Det påverkar egentligen ingenting, men det är en snygg siffra att avsluta året med. Så, ja. Så prenumerera jättegärna på podden. Men podden är såklart inte slut. Om ni tyckte att det där lät som att jag höll på att runda av podden, nej, nej, nej. Nu ska vi gå in på veckans huvudämne.
Jajamensan. Länkhandeln på gamla och nya webbsidor. Det är ju alltså alla webbsidor då är potentiella mål, men det är ju inte riktigt alla dock.
Nej. Vad är det vi ska prata om nu? Jo, vi ska prata om varför det dyker upp reklam för massa suspekta saker på seriösa webbplatser. För att vi ska förstå det så måste vi tänka på en sån här klassisk rekommendation som vi har gett genom alla år i Bli säker-podden, nämligen den här uppmaningen att om du någon gång är osäker på vilken den rätta webbplatsen är för ett företag, så söker du efter den kortaste versionen av företagets namn på Google eller på Bing eller på DuckDuckGo eller på Brave Search. För att de här sökmotorerna, alla de stora sökmotorerna idag, de prioriterar ju resultatet, sökresultatet efter en mängd olika parametrar. Men en av parametrarna som väger absolut tyngst är hur många andra webbplatser som länkar in till webbplatsen i fråga. Framförallt hur många andra webbplatser som i sin tur har många länkar in till sig som länkar till webbplatsen i fråga. Så det blir liksom som ett nät, och det gör att det blir väldigt värdefullt för webbplatsägare att ha många länkar in till sig. För då hamnar de högre upp i sökresultatet. Och det är också skälet till att jag varenda vecka får förfrågningar om det skulle gå att få köpa en länk på nickasystems.com eller på chatkontroll.se. Jag är säker på att det kommer till dig som driver Teknikveckan också.
Varje dag.
Ja.
Och hälften av gångerna vet man inte ens om det är bedrägeri, om de försöker sno ens kakor eller någonting för att ta över sajten. Det är väldigt ljussjukt.
Ja, så det är väldigt många som vill köpa länkar, för att länkar till en webbplats gör att webbplatsen kan hamna högre upp i sökresultatet. Problemet är att det är förbjudet enligt Googles spam policy. Det är inte tillåtet att köpa länkar på det viset. Och trots det så finns det massvis, alltså det finns typ Facebook-grupper som bara handlar om att köpa och byta länkar med varandra. Och det är trots att det står så här klart och tydligt i Googles spam policy kring vad som inte är tillåtet när det gäller länkspam, fritt översatt till svenska.
Länkspam är när det skapas länkar till eller från en webbplats främst i syfte att manipulera sökrankningar. Följande är exempel på länkspam. Att köpa eller sälja länkar i syfte att påverka ranking. Detta inkluderar att byta pengar mot länkar eller mot inlägg som innehåller länkar. Att byta varor eller tjänster mot länkar. Att skicka en produkt till någon i utbyte mot att de skriver om den och inkluderar en länk.
Mm. Så det där är alltså inte tillåtet att göra. Och jag hoppas innerligt att Google liksom slår ner på de sidorna som bryter mot den här policyn, mot webbplatserna som bryter mot webbpolicyn. Inte så att de utfärdar böter eller något sånt, för det kan de ju inte göra. Men de kan göra någonting mycket, mycket värre. De kan göra
nej,
så att...
Nej, nej, nej. Jo, det ska man inte ens se värsta fiende.
De kan göra så att de här webbplatserna hamnar på sida 2 på Google. Mm. Ja. Det finns något sånt här klassiskt skämt om att det bästa stället att dölja en mördad kropp är på Googles sida 2. För där finns det ingen som någonsin letar.
Nej, nej.
Så ja, jag hoppas att Google slår ner på det. Och jag har plockat fram ett gäng sajter som jag då önskar att gå den vägen till mötes, för att de säljer den här typen av länkar. De två första hittade jag efter att jag läste en intressant artikelserie i Breakit, som vi återkommer till också. Och vi lägger en länk till Breakits artikelserie. Men vi tar först och kollar på vad är det för typ av länkar som hamnar på såna här sajter. Och vi kan börja med King Size, ett magasin som ursprungligen var ett hiphop-magasin. Nu är de väl mer någon typ av lifestyle-magasin. Men de säljer den här typen av länkar. Och längst ner i footen på sidan så finns det då länkar till bland annat Casino. Det gör det än idag. Men 2024, då var länkarna faktiskt ännu värre. För då fanns det till exempel en sån här länk där det stod citat: spela på Casino utan spelpaus med Trustly och BankID med de snabbaste uttagen, slut citat. Och utan spelpaus, spelpaus är ju det som finns för att spelmissbrukare inte ska spendera för mycket pengar. Eller det som rent av är olagligt att marknadsföra. Det står också så här, citat: hos länk, jag nämner inte namnet på slamkryparna, utan bara hos länk, hittar du en topplista med alla bra kasino utan svensk licens med Trustly och BankID. Slutcitat. Nöjesguiden, de har fortfarande också kasinolänkar längst ner i foten, men 2024 då var det ännu värre. Då stod det till exempel, citat: intresserad av att testa kasino utan spelpaus och svensk licens? Hos länk hittar du alla bra kasino utan licens i Sverige. Än idag så publicerar Kamera och Bild, den här fototidningen, en liten samling med länkar till kasinon, och där står det till exempel så här, citat: föredrar du möjligheten att spela på kasino utan spelpaus? Rekommenderas länk. Eller tidningen Mobil, som också har länkar idag, och 2024 då hade de till och med en sån här länk till kasinon utan licens. Sen är tidningen Mobil extra intressant för att där, och jag kan säga tidningen Mobil, det var ju min favorittidning på slutet av 90-talet, början av 00-talet. Alltså, jag läste varenda sida i den tidningen. Det var en suverän tidning, så det är jättesynd att se att de går ner sig på det här viset. Men de publicerar bland annat då en artikel som heter "Dessa är de snabbaste mobilerna på marknaden". En annonsmärkt artikel för övrigt. Och i den artikeln så kan man ju då förvänta sig att det ska handla om de snabbaste mobilerna på marknaden. Och det gör det väl på sätt och vis. Men ja, det står så här.
Vi lever allt större del av våra liv i den digitala världen. Inte minst via våra mobiltelefoner. Med tanke på hur mycket vi faktiskt använder dem är det också viktigt att det fungerar som det ska. En gammal telefon blir med några år på nacken långsam och slutar fungera som den ska. Har du då inte en snabb mobil så kommer den inte hänga med tillräckligt i spelet. Och du kan missa stora vinster. För att hitta ett kasino som fungerar bra med just din mobil så kan du besöka Länk.
Alltså det här är skrämmande. Dessutom så ser vi att tidningen Mobil har taggat upp den här artikeln med en WordPress-tagg som används för att kategorisera artikeltyper. Och de har valt taggen ej visning. Och då kan man ju fundera på, ja, vad är det ej visning det här syftar på? Vi kommer nog få en liten förklaring, men eftersom WordPress automatiskt skapar arkivsidor för alla taggar så klickade jag mig in och upptäckte till min bestörthet att ja, Mobil har publicerat väldigt mycket, visserligen annonsmärkta annonser, som dock är märkta med ej visning. Och varför skulle någon inte vilja att en artikel egentligen visas då? Jo, det fick vi förklaring i den här artikelserien som Breakit publicerade, där de har grävt djupare och hängt ut också svenska tidningar som sålt den här typen av annonser, eller länkar ska jag säga, inte annonser, framförallt länkar. Och de har på Breakit bland annat pratat med Paula Lundberg, ett finierat namn. Paula arbetar med just sån här länkförsäljning och ger oss en förklaring till hur det kommer sig att någon överhuvudtaget är intresserad av att köpa en annonsartikel som ingen ska läsa. Paula säger så här till Breakit.
Artikeln ska aldrig läsas. De vill inte ha några klick. De är bara intresserade av att sajterna har ett gott renommé så att de hamnar högt i ranking.
Mm. Faktum är sen att det här med lite länkar som dyker upp i länkspamssammanhang, det handlar inte bara om aktiva sajter. Det handlar också om gamla sajter. Och det här är faktiskt anledningen till varför vi lyfter det i veckan. För Peter, han snavade över någonting intressant förra veckan när han gick in på Aquacools webbplats. Och Peter var i hela friden när Aquacool.
Aquacool är ett gammalt äventyrsbad i Malmö som jag tror alla i södra Sverige besökte som ung i alla fall. Det var ett bokstavligt talat äventyr. Det började bli gammalt och slitet och taket höll på att rasa in så att man fick stänga äventyrsbadet och sen så stöpte man om det till en simhallsbadet som bara är öppen för föreningar. Och med det så blev gamla webbsidan kvar med en hänvisning till malmö.se och information om just simhallsbadet.
Mm. För Aquacool, de hade tidigare en egen domän. Men när Aquacool inte längre fanns så fanns det kanske inte så stor nytta av att underhålla den webbplatsen. Så då hänvisade de vidare istället. Men det hade funnits en bra poäng med att behålla domänen i stadens kontroll. För det var precis det de inte gjorde. De släppte domänen så då kunde någon annan registrera den. Och det som är väldigt intressant nu, det är att någon har tagit den gamla, gamla Aquacool-webbplatsen, alltså innan det började hänvisas till simhallsbadet, den gamla, gamla Aquacool-webbplatsen och publicerat den på nytt på den gamla domänen. Det är inte Malmö stad som har gjort det, utan det är någon annan som har gjort det. Och längst ner i foten, vad hittar vi där? Jo, vi hittar citat: vi använder LED-belysning i vårt badhus från våra ljudabsorbenter från Elite. Och elektriker i Malmö, du kan lita på flyttstäd när du vill göra annat än att städa efter flytten. Slut citat. Och här ser det ju då alltså ut som att det är Malmö stad som gör reklam för elektriker. Visserligen då elektriker du kan lita på, till skillnad från elektriker du inte kan lita på. men det ser ut som att det är Malmö stad som har lagt upp de här annonserna, vilket det ju inte är, vilket du fick fram.
Ja, jag misstänkte ju här och såg också att Malmö stad inte längre ägde den här domänen. Men jag var ju tvungen att kolla med staden hur de ser på det och varför den här domänen släpptes. Och fick då svar ifrån Karin Hartley som är kommunikatör på fritidsförvaltningen.
Vad sa hon då?
Verksamheten Aquacool stängdes för 10 år sedan och tyvärr vet vi som jobbar på fritidsförvaltningen idag inte hur sidan hanterades då. Vi har de senaste åren kontaktat bolaget som står som ägare men inte fått svar. Vi vill såklart att sidan ska tas bort och våra varumärken Malmö stad och Aquacool inte ska användas i detta sammanhang. Tack för påminnelsen och vi ska göra ett nytt försök i denna fråga.
Sen är fallet som så att Malmö stad är inte det enda fallet. Det här är tyvärr väldigt vanligt, för när gamla domäner som har varit populära släpps till försäljning på nytt, släpps så att de kan registreras på nytt, då kan såna här personer som vill publicera länkar hugga de gamla domänerna och börja lägga upp ny information där. Vanligtvis är det ny information. Det här är första exemplet där jag ser att någon har återpublicerat en gammal version av webbplatsen med länkar längst ner. Ett exempel däremot som är väldigt vanligt, det är att det läggs upp en helt ny sajt med orelaterat innehåll, och vi har till exempel 290cybersecurity.se som exempel på det. 290 Cybersecurity var ett projekt som startades av Unga Forskare och IBM 2019 och syftade på att utbilda högstadieelever inom IT-säkerhet i Sveriges 290 kommuner. Men 2022 bytte det namn till Cybersecurity Academy och de valde att inte förnya den gamla domänen. Så på den gamla domänen ligger det idag en helt annan webbplats där det står, citat, "Välkommen till 290 Cyber Security. Här på vår blogg utforskar vi världen genom ett kaleidoskop av ämnen. Från det senaste inom cybersäkerhet till vardagslivets små mysterier." Slutcitat. Men länkarna på webbplatsen och artiklarna på webbplatsen har ingenting med cybersäkerhet att göra, utan det är istället till exempel "Så genomförs en flyttstädning i Göteborg utan onödiga problem", eller "Smart städning med robotdammsugare, teknik som förenklar vardagen", eller för den sakens skull "Advokatfirma i Malmö för privatpersoner och företag". Det vi ska komma ihåg med anledning av det här är därför en rekommendation som vi också har gett väldigt länge i den här podden, nämligen att alla organisationer bör samla alla sina sajter under organisationens primära huvuddomän. Och det är bra av två skäl. För det första så gör det att alla som besöker webbplatsen kan veta vilken avsändaren är. Podcast.nickasystems.com är en subdomän under huvuddomänen nickasystems.com. Då vet de att det här är nickasystems.coms podcastsida. Så genom att samla allting under den primära huvuddomänen kan besökarna veta att ja, det här kommer från den avsändaren som påstås komma från, vilket då kan jämföras med ifall jag hade registrerat en helt orelaterad domän för podcast-sajten. Men det är också för att spara pengar. Genom att samla alla sajter under organisationens primära huvuddomän sparas det pengar, för att då behöver man bara hålla liv i sin primära huvuddomän. Det kostar ju ingenting att lägga upp subdomäner. Det går att lägga upp en subdomän som aquacool.malmo.se utan att det kostar någonting, medan det kostar åtminstone 100-200 kronor att förnya en huvuddomän som då aquacool.se varje år.
Och administrationen runt flera domäner kostar nog mer än själva registreringsavgiften. Ja. Vi har ju också det här med företag som tidigare hade landsdomäner istället för att sätta bara ett stedsträck och ett nytt land efter huvuddomänen och sådär.
Ja.
Som också kan ställa till det. Så att en domän to rule them all, så att säga.
Ja, samla allting under den primära huvuddomänen, så gör ni det lättare för besökarna att veta att det är den riktiga avsändaren, och ni gör dessutom så att ni sparar pengar i långa loppet. För även om givetvis inte organisationer har något juridiskt krav på att behålla sina gamla domäner, så finns det kanske ett litet moraliskt ansvar, åtminstone ett samhällsansvar, att inte släppa gamla domäner så att någon lycksökare kan återregistrera dem och där börja publicera länkar till allting från körskolor i Stockholm till kasinon utan svensk licens. Och det, mina damer och herrar, det är veckans poddavsnitt. Vill ni lyssna på gamla poddavsnitt så kan ni, som jag sa, gå till podcast.nickasystems.com, för där ligger alla poddavsnitt i ljudform. Ni kan prenumerera via valfri poddspelare, ni kan prenumerera på YouTube. Ja, kom ihåg, 5000 prenumeranter förra årsskiftet hade varit väldigt fint. Och ni kan tipsa vänner och bekanta som ni känner att, ja, de skulle också behöva bli lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.